Vi läser så andra kapitlet i Galaterbrevet. Jesu namn. Efter 14 års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas. Jag tog också Titus med mig. Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit, och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende. Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves, eller förut hade varit det. Men icke ens Titus, min följeslagare som var grek, blev nödgad att låta omskära sig. Det var nämligen så att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss. Dock gav vi icke ens för ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse, ty vi ville att evangeliets sanning skulle bli bevarad hos er. Och vad angår dem som ansågs något vara, hurdana det nu var, det kommer icke mig vid, Gud har icke anseende till personen, så sökte icke dessa män, det som stod högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser, tvärtom. Det så att jag hade blivit betrodd mer att förkunna evangelium för de oomskurna, liksom Petrus hade fått det omskurna på sin del. Den samme som hade stått Petrus bi vid hans apostlarverksamhet bland de omskurna, han hade också stått mig bi bland hedningarna. Och när det nu förnam vilken nåd som hade blivit mig given, räckte det mig och Barnabas handen till samarbete. Både Jakob och Kefas och Johannes, de män som räknades för själva stödjepelarna, vilka skulle verka bland hedningarna, och de skulle verka bland hedningarna och de bland de omskurna. Ända skulle vi tänka på de fattiga, och just detta har jag också vinlagt mig om att göra. Men när Kefas kom till Antiochia trädde jag öppet upp mot honom, då han hade befunnits skyldig till en försyndelse. Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna, men så kom några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han sig tillbaka och höll sig undan av fruktan för de omskurna. Tillsammans skrymteri gjorde sig också de andra judarna skyldiga, och så blev till och med Barnabas indragen i deras skrymteri. Men när jag såg att de inte vandrade med fasta stegen i evangeliets sanning, sa jag till Kefas i allas närvaro: om du som är en jude kan leva efter hednisk sed istället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judisk sätt? Vi för vår del är väl på grund av vår härkomst judar och icke hedniska syndare. Men då vi nu vet att en människa icke blir rättfärdig av laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus, också vi satt vår tro till Jesus Kristus för att vi skulle bli rättfärdiga av tro på Kristus och icke av laggärningar. För av laggärningar blir inte ett kött, ingen människa är rättfärdig för Gud. Men om nu jämväl vi, om nu också vi, i det att vi sökte att bli rättfärdiga i Kristus, har vi funnits vara syndare, för ju Kristus är en syndatjänare, bort det. Om så vore att jag byggde upp detta samma som jag redan har brutit ned, och bevisar jag därmed att jag var en överträdare. Jag för min del har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden. Amen. Andra kapitlet talar om aposteln Pauli apostoliska auktoritet och den erkänns av apostlarna i Jerusalem, och den handlar om tvisten mellan Paulus och Petrus i Antiochia. I brevets andra kapitel berättar Paulus om sin resa till Jerusalem, till den kristna församlingen där. Paulus förklarar att han begav sig dit på grund av en uppenbarelse, och apostelgärningarnas 11 kapitel, verserna 27 och 30, beskriver detta besök som ett resultat av Agabus profetia angående hungersnöden. I detta kapitel får vi en bild av apostlakyrkan, av urkyrkan. Församlingarna i Judén och församlingen i Jerusalem, dessa församlingar var inte utrotade. Väl hade Saulus i en blind nitälskan sökt att riva ner Guds församling. Han hade gått längre än sina jämnåriga i sin förföljelseiver, men resultatet blev att Saulus blev en Paulus, farisén blev en kristen apostel, och församlingarna prisade Gud för Paulus skull. Andra kapitlet handlar sedan om hur Paulus blir accepterad som apostel av de andra apostlarna. Så berättar Paulus i brevet hur han där i Jerusalem vid en enskild sammankomst med församlingens ledande män framlade det evangelium som han predikade bland hedningarna. Här har vi ett exempel på ett lärosamtal, ett apostoliskt lärosamtal. Och det var troligtvis ej apostlamötet det här antyds i Jerusalem, utan Paulus talar här om en enskild sammankomst. Apostlarna i Jerusalem insåg då att Paulus hade blivit betrodd med att förkunna evangeliet för hedningarna, och det räckte Paulus handen till samarbete. Där enades man om arbetsordningen och om arbetsfördelningen. Paulus och Barnabas skulle verka bland de hedna kristna och Petrus bland judakristna. Evangeliets sanning var en enda. Sanningen var väl bevarad. Hos apostlarna fanns en lära, en tro, en bekännelse, och det förelåg ingen konflikt i apostlakretsen. Den oro som Paulus hade känt att han skulle ha arbetat förgäves var helt ogrundad. De ledande männen i Jerusalem, de pålade inte Paulus några förpliktelser, några extra bud. Och Titus blev inte tvingad att låta omskära sig. Vers 3. Sådan träder apostlakyrkan fram, enad och stark. Apostlarnas uppgift var ju att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Apostlarnas predikoplats var ej begränsad till en lokalförsamling. Apostlarna skulle vara lärare i hela den kristna kyrkan. Och denna bild av urkyrkan, av apostlakyrkan, den är oss kär. Ibland har apostlatiden betraktats som kyrkans och församlingens guldålder. En sån särskild respekt för en viss tid och en viss period kan dock vara farlig och leda till falska föreställningar. Den kyrkohistorien är ju, som Luther säger, den är ju för oss berättelsen om hur det kära evangeliet går ut i världen. När vi tänker så, då behöver vi inte längre förhärliga eller absolutifiera någon bestämd tid eller några personer. Då vet vi att kyrkohistoriens uppgift är att väcka oss till respekt för Guds ord. Om vi går och studerar kapitel 2 med den förutsättningen att här har vi den ideala tiden i kyrkans historia, då har vi glömt att aposteln Paulus själv i början av sitt brev talar om den nuvarande onda tidsåldern, inte den nuvarande guldåldern. Ty Paulus säger att tiden är ond, och det gäller all tid. Vi som har läst detta kapitel 2, har ofta läst det genom att de har utgått från föreställningen om urkyrkan såsom en guldålder. Då har de läst detta kapitel i en stor besvikelse. Och de har läst detta i en stor besvikelse därför att de inte har gett akt på innehållet i texten. Ska vi förstå de lärdomar som detta kapitel ger, då måste vi läsa detta kapitel i tro på apostlarnas ord och inte i en idealisering av apostlarnas personer, som skulle ordets första tjänare, som personer betraktade, vara annorlunda än andra människor. Här kan citeras Pauli egna ord i Lystra. När folket ville frambära offer åt Paulus, därför att dessa hedningar betraktade honom som en gudomlig man, då störtade Paulus ut bland folket och ropade: också vi är människor av samma natur som ni, och vi förkunnar för er evangeliet. Apostelgärningarna 14, vers 15. Vår kristna tro innebär inte att vi tilldelar apostlarna som personer, observera som personer, en särställning som skulle vi tro på Paulus som på Petrus, att deras personer har en särställning som ideala kristna personligheter. Nej, vi måste skilja mellan person och ämbete. Om vi inte gör denna åtskillnad, då kommer vi att föras in på ämbetsbärarens person och personligheter, och då ska vi gå in med dessa falska föreställningar, ska vi bli mycket besvikna när vi läser detta kapitel. Nej, vi bekänner oss tro på en apostolisk kyrka, och när vi bekänner detta därför att vi tror att det är genom apostlarnas ord och genom apostlarnas undervisning som vi har kommit till tro, och att trons innehåll är apostlarnas lära, apostlarnas ord. Och i sin översteprästliga förbön ber ju Jesus för alla dem som i framtiden ska komma till tro, till en rätt kristen tro. Och i denna sin bön säger Jesus att den tro som skulle tändas skulle då vara en tro genom deras ord, genom apostlarnas ord. Slutar alltså Paulus i vers 10 sin skildring av sitt besök i Jerusalem med att visa att andens och trons enhet är bevarad i apostlakretsen, så övergår han sedan att skildra tvisten mellan sig och Petrus i Antiochia. Därmed ska vi föras över till vers 11, och när vi gör detta då förflyttar vi oss från Jerusalem till Antiochia i Syrien. Vers 11, här skriver Paulus: men när Kefas Petrus kom till Antiochia trädde jag öppet upp mot honom, eftersom han stod där dömd. Petrus stod där dömd, det vill säga av Gud. Petrus hade gjort sig skyldig till en försyndelse. Aposteln Petrus, dömd av Gud för sin försyndelse i Antiochia. Luther skriver härom: här låter vi andra disputera om huruvida en apostel kan synda. Oss tillkommer det inte att förringa Petrus synd. Därför bör vi inte tillskriva apostlarna en så stor helighet att de inte kan synda. Petrus hade syndat, men vari bestod då Petrus synd? Paulus talar om Petrus grymteri, om att Petrus inte vandrade med fasta steg enligt evangeliets sanning, vers 14, och därför trädde Paulus upp mot honom. Och i samma kapitel upplever Paulus hur han i Jerusalem inte ens för ett ögonblick gav vika för de falska bröder som hade kommit att upptas i församlingen där. Sitt fasta uppträdande mot dem förklarar Paulus med att han ville att evangeliets sanning skulle bli bevarad, vers 5. Såväl när det är frågan om de falska bröderna i Jerusalem som när det gäller Petrus grymteri strider Paulus för evangeliets sanning. Det kan av detta uttryck se ut som om det var fråga om samma försyndelse i båda fallen, att försyndelsen skulle gälla en avvikelse från evangeliets sanning. Men så är inte fallet. de falska brödernas synd, det var en synd i läran. Petrus synd var en synd i levernet, i livet. Och det är viktigt att det är sagt. Petrus avvek alltså inte i Antiochia från evangeliets sanning, från evangeliets lära. Petrus sökte till exempel inte i Antiochia, som de falska bröderna i Jerusalem tvingade till omskärelse. Nej, Petrus syndade i Antiochia genom sitt onda exempel. Det var genom Petri uppträdande, genom Petri hållning och livsstil som evangeliets renhet var hotad. Petrus ändrade livshållning i Antiochia berodde på att några judekristna män från Jerusalem hade kommit dit. Av hänsyn till dessa bröt Petrus botsgemenskapen med de hedna kristna. Och denna återanpassning till en judisk exklusivitet, ja, den kan Petrus ha betraktat som rent praktiskt betingad för en kortare tid. Under sin vistelse i Antiochia kunde han lämpligen för ett ögonblick under det judekristnas besök där från Jerusalem, han kunde återgå till en judekristen ordning där skillnaden mellan jude och hedning iakttogs. Han kunde hålla på den judekristna sedvänjan och anpassa sig till den där. Luther skriver: Petrus såg inte sin synd, utan han ansåg sig tvärtom handla rätt och i kärlek tjäna de svaga judarna, skriver Luther. Petrus var alltså i princip väl medveten om att det stod honom fritt att äta vad som helst och att han ej var bunden vid den judiska ceremoniallagens bestämmelser i fråga om mat, i fråga om ren och oren mat eller i fråga om omskärelse. Det var alltså i Petrus fall, det var inte alls fråga om någon försyndelse i läran. Före andens utgjutande på pingstdagen var väl apostlarna ännu i en viss okunnighet, vilket framgår av apostlagärningarna 1, vers 6, till exempel. Men genom andens utgjutande blev apostlarna ofelbara vittnen. Det var Gud som talade genom apostlarnas undervisning, genom Petrus och Pauli predikan. Och nu stod Petrus där i Antiochia, dömd av Gud för sin eftergift för sådana som föreskriver samveten, människobud. Denna hållning bedöms av Paulus som skrymteri, som rollspelande och som ett utslag av människofruktan. Petrus följde här ett mönster som några män från Jerusalem angav som nödvändigt. Petrus handlade alltså inte efter sitt eget samvete, utan han följde deras samveten, deras som kom från Jerusalem. Genom en sådan anpassning till judekristen praxis hade Petrus i Antiochia ingett de hedna kristna där föreställningen om att det borde rättfärdiggöras dels genom nåden alena, men dels också genom att hålla den judiska ceremoniallagen. Petrus skadade alltså genom sitt handlingssätt evangeliets lära. Han skadade själva tron och rättfärdiggörelsen. Så ledde Petrus försyndelse i livet till att Petri handlingssätt bort från trons sanning. Luther säger: Petris synd skulle ha blivit anledning till evangeliets undergång om inte Paulus hade trätt upp emot Petrus. Och en sån exeges är ingen överdrift. När Paulus går emot Petrus i Antiochia, när han inte ett ögonblick underkastar sig de falska bröderna i Jerusalem, gör han så för att evangeliets sanning ska bli bevarad i Galatien. Petri försyndelse bestod alltså i att han inte levde som han lärde. Hans fall bestod i hans dåliga exempel, och rakt i ansiktet blev då Petrus, själva stödjepelaren, tillrättavisad, och det i församlingens närvaro. Men var det verkligen nödvändigt med denna tvist, frågar någon? Var det nödvändigt att ta i så där? I Sverige brukar man skratta gott åt historien om kyrkoherden som i sin predikan säger till sina sockenbor: ni ska leva som jag lär och inte så som jag lever. Men när pastorn då ställer upp en mur mellan lära och liv, då kan detta hos somliga bli föremål för ett förtjust leende. Men ska pastorn säga så? Paulus säger i varje fall inte så. Han säger tvärtom: ni ska leva som jag lever. Det vet jag inte med mig, men därmed är jag inte rättfärdigad. Men Paulus vet att han följer och vill följa Guds bud, och han blygs inte att säga: ha mig som föredöme. Ett falskt exempel i livet leder till falsk lära. Ett falskt exempel i livet leder till falsk lära. Här måste vi förstå att lärdom inhämtas inte bara verbalt, genom att munnen rör sig, genom orden, utan lärdom inhämtas också genom övning och genom exempel. Luther säger också: Petrus hade felat i sin handling mot den kristna lärans huvudartikel. Men hur går det nu då? Hur går det nu med apostlar som ofelbara lärare i kyrkan? Den norske teologen Inge Lönning har uppfattat Antiochia-episoden så att Lönning avvisar apostlarna som felfria och ofelbara vittnen. Och han tar just denna episod i Antiochia som bevis på detta. Apostlarnas ord relativiseras av Lönning, och han säger att apostlarna lär delvis människoläror. Och denna episod som Paulus berättar om i Galaterbrevet 2:11 och följande, den utnyttjas alltså av Lönning som ett stöd för bibelkritik, som ett stöd för en apostlakritisk inställning. Lönnings framställning vore ju egentligen inte värd att ens omnämnas. Men nu säger sig Lönning själv ha stöd i Luther, och han citerar Luthers stora Galaterbrevskommentar när Luther utlägger Galaterbrevet 1:11. Och där säger Luther: Petrus, den förnämste av apostlarna, levde och lärde utanför Guds ord. Alltså for Petrus vilse. Och det är faktiskt inte felöversatt. Lönning har inte manipulerat med, utan det står i Galaterbrevskommentaren: Petrus apostolorum summus vilebat et och sebat extra verbum vir, utanför Guds ord. Men Luther gör detta uttalande, då talar Luther inte som en bibelkritiker. Luther hävdar ju alltid skriftens inspiration, att apostlarna som Kristi tjänare är det gudomliga ordets tjänare, och att de är felfria när de fram i sin lära. Och när därför Luther säger att Petrus i Antiochia levde och lärde utanför Guds ord, då är detta, ja, det är inte ens en tillspetsad formulering. Om man läser sammanhanget framgår det så klart vad Luther menar. Petrus levde fel. Han levde fel, och som följd av sitt syndiga exempel kom han att i praktiken, att i handling, ge en falsk vägledning. Så är alltså Lönnings försök att av Luther göra en apostlakritiker och bibelkritiker helt misslyckad. Paulus själv förklarar också Antiochia-tvisten i vers 18. Där har vi den rätta förståelsen av versen. Men Paulus talar då inte längre om Petrus, utan han sammanfattar hela intermezzot genom att tala om sig själv. Jag, om så vore att jag byggde upp igen detta som jag redan har brutit ned, då bevisar jag därmed att jag var en överträdare. Det vill säga, om jag, Paulus, i likhet med Petrus, i likhet med det som Petrus har gjort i Antiochia, om jag, Paulus, genom ett orätt leverne och ett orätt liv återbygger upp det som om som jag i min rätta lära har brutit ner. Det som jag i min rätta lära har brutit ner, nämligen lagrättfärdigheten, då visar jag därmed att jag var en lagöverträdare. Det var ju så illa Petrus hade handlat i Antiochia. Petrus hade handlat mot sin egen lära, mot Guds lära, och därför stod han där dömd av Gud. En kyrkans apostel hade begått en försyndelse. Han hade gett efter där han skulle stå fast. Och Petri falska praxis, det drog med sig ett lagiskt tvång på rättfärdiggörelsens plats. Praktik, handling, ett fortsatt sådant skrymteri måste förhindras. Evangeliet måste försvaras till och med mot Petri person. Tron måste värjas och försvaras. Kämpa trons goda kamp. Ska kristendomen vara så militant? Ska det kristna träda fram som Kristi soldater? Ja, visst ska det. Kämpa trons goda kamp, så som en god Kristi Jesu stridsman. Visst ska du kämpa för trons och lärans renhet. Men ska det vara nödvändigt, verkligen frågar somliga. Nödvändigt. Räcker inte med att apostlarna stred emot? Inte behöver jag ju strida då. Det har ju ändå den läraren ju avgjort. Apostlarna har kämpat, alltså är det ju ändå klart. Men när Petrus höll sin avskedspredikan i Efesus och tala om svåra ulvar som ska skona jorden, då manar han vaka. Och när Paulus då säger var vaksam, då innebär ju vaka strid. Det gäller en kamp om tron. Luther själv iakttog hur en anda av likgiltighet och slapphet gentemot falsk lära trängde in. Och strax före sin död inbjöd Luther Melanchthon och några andra teologer, han inbjöd den till sitt hem. Och han gav den då denna högtidliga varning: att stå fasta i evangeliet, ty efter min död skall de mest framstående bröder avfalla. Våra bröder i tron kommer att vålla evangeliet skada. Det var ju det som skedde också med Melanchthons avfall, major. Men när en sån varning uttalades, då protesterade major. Och han sa till Luther så här: ja, men jag har ju inte gett efter för någon falsk lära. Du kan inte visa det, sa major. Och då sa Luther så här: det är genom din tystnad som du är misstänkt. Om du tror som du säger i min närvaro, när jag är närvarande, ja, förkunna då också detta i kyrkan, i predikstolen, i samtal, och styrk bröderna och säg emot de som lär falskt. En lärare som är tyst och säger, den som är tyst och står där tyst och hör på, när falsk lära framläggs, han gör större skada än en heretiker och en villoande. Ja, det sa Luther. Han bjöd dem på en kopp kaffe, han bjöd dem, och han gav dem denna högtidliga varning. Aposteln Paulus anger också så klart att en lärare, han bör stadigt hålla sig i det fasta ordet, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som gäller, dem som säger emot. Titus brev 1, vers 9. Men gäller då detta krav att försvara tron, gäller det då endast församlingens pastor och lärare? Vi vet till exempel att biskopen i Rom, påve i Rom, han bär högtidigt den titeln Defensor Fidei, trons försvarare. Han har namnet om det, men han är heretiker, antikrist, genom sin förkunnelse av lagläran. Men gäller då detta kravet att värja tron, att vara kyrkvärd? Det innebär ju, i ordet värd ligger försvarare. Gäller då detta bara pastorn, läraren? I en norsk tidskrift har jag sett någonstans att just den, det är en norrman, en norsk teolog, som har sagt att huvudsaken är ju ändå att lärarna är rätta lärare. Sen ska det, är det inte så viktigt med resten. Nej, kämpa trons goda kamp. Lekmännen ska inte passivt stå där och låta sig matas av falska legoherdar, utan de ska avvisa sådana. Och det innebär strid. Att en strid som innebär att man träder fram i gapet. Att man ställer sig där i öppningen på muren, där stadsmuren är nedriven, ställer sig där och strider med ordet som det enda vapnet. Och försvarar den heliga staden, Jerusalem, den kristna församlingen. Men de falska profeterna, de vill inte stå där. De vill inte stå där i gapet. Den falske profeten, han flyr. Men var och en kristen är kallad att kämpa där i lina mot trons budskap. Så lär Bibeln så klart och tydligt detta, och den kristna kyrkan, att apostlarnas ord, det är felfria. Det är uppenbarelsens innehåll. Det är Guds ords rena och klara sanning, allt vad apostlarna har lärt. Men apostlarna som personer, ja, låt oss säga, de var fattiga syndare, och de syndade i handling. Vi kan gå till och se på till exempel Galaterbrevet 1, vers 16. Här har vi en utläggning av detta. Luther utlägger detta på två olika sätt. Men här får vi faktiskt en klar skillnad mellan apostelns person och apostelns ämbete. Och där står det så här i Galaterbrevet 1, 16. Att Gud uppenbarade sin son för att bland, ja, det säger jag på, att jag bland hedningarna skulle förkunna evangeliet om honom. Då begav jag mig strax och stad. Jag rådförde mig icke med någon människa. Det står, jag rådförde mig icke med kött och blod. Jag for ej heller upp till Jerusalem. Vad menas med kött och blod? Och då säger Luther i sin Galaterbrevskommentar, som inställer, säger Luther 1531, det kan inte betyda apostlarna. Men om man går till Luthers Galaterbrevskommentar 1519, då säger han, kött och blod här betyder apostlarna. Och jag tror det alldeles riktigt. Det är faktiskt, jag rådförde mig icke med kött och blod. Här har vi ett exempel på vad som i Nya testamentet, vad som Seth nämnde om Amos bok, när Amos säger, jag är varken profet
eller profet lärjungar. Men visst är Amos profet. Det är ju helt enkelt så att det ska översättas här: jag är inte profet, det vill säga jag är inte profet lärjungar. Jag är inte profet i den meningen att jag har gått i en profetskola. Ordet och kan alltså på hebreiska betyda det vill säga. Och på samma sätt är det på grekiska, att ordet och kan helt enkelt betyda det vill säga. Och här säger Paulus så här: jag rådförde mig icke med kött och blod, det vill säga jag for ej upp till Jerusalem till dem som före mig var apostlar. Så utlägger Luther detta 1519, och jag tror att det är den riktiga översättningen. Men år 1531 ger Luther en ny bibelsättning: kött och blod kan inte betyda apostlarnas personer. Och varför ger jag tror detta år 1531 är läget i kyrkan en helt annan. Svärme andra träder upp, den ena och den andra säger: jag har fått den heliga ande direkt ifrån Gud. Det är det stora antikristiska svärmeriet. Man säger: jag behöver inte Bibelns uppenbarelse, jag har fått anden direkt ifrån Gud. Dessa svärmandar kör upp och predikar och sa: vi har anden. Men i denna kamp mot detta svärmeri, då vill inte Luther säga att apostlarna som personer är kött och blod. Det är liksom inte så här till hans. Att apostlarna som personer är svaga människor. Men det är det som står i texten. De är svaga människor. Petrus syndade. Han syndade i handling. Men apostlarna Petrus och Paulus, det har gett oss Guds rena och heliga ord. Och därför ska du inte bli besviken att en apostel har förgått sig. Utan du ska veta detta: han som i nåd handlade med David och Paulus och Petrus, han är stor och mäktig i nåd mot dig när du tror, när du håller dig till honom som mottar syndare. Och när en syndare förgår sig och det upptäcks att han gjort sig skyldig till en försyndelse, då säger ju också Paulus: en sån ska upprättas genom evangeliet i sagt motsande. Som personer var apostlarna fattiga, syndiga människor. Men genom dessa talar Gud till oss än idag. Det är nådens evangelium som ska värjas och försvaras av pastorn i församlingen, av församlingens medlemmar in i döden. Tig därför inte, var inte tyst när du hör villolära, utan träd upp och bekänn Kristi ord och Kristi sanning. Det för välsignelse med sig.